Jag kan faktiskt inte låta bli, jag måste säga att Johan Sundqvist är på sök också. Kan vi inte bara, yay! Ursäkta mig, jag var tvungen bara. Det var så kul att se dig. Ja, nu kör vi. Nu ska jag försöka med, be för om ett mirakel här nu. För nu ska vi ta en kort predikan på 20-21 minuter är det tänkt. Jag tänkte sammanfatta allting i himlen och på jorden. Det står så i texten nämligen. På 20 minuter. Så nu behöver vi ett miracle. Det här är en avslutning. Det här är vad vi i musiker kallar ett outro. Det finns ju ett intro. Jag höll ett intro till Efesierbrevet i början. Nu kommer outrot. Så nu ska jag försöka fånga ihop vad det är Efesierbrevet handlar om. Vad vi har hållit på med under den här hösten i den här församlingen. Och för att göra det så ska jag citera Eugene Peterson som citeras av Gordon Fee. Ett citat, det är en meta-citat. Så här berättar Eugene Peterson att hur han i sin relation med sitt barnbarn. Barnbarnet hoppade upp i famnen på honom och sa så här: "Tell me a story, grandpa, he begged, and put me in it." That's what Paul is doing in Ephesians. Tell me a story and put me in it. That's what Paul is doing in Ephesians. Gordon Fee, precis. Och det är den där berättelsen som jag ska försöka sketcha med utifrån vad jag vill hävda är nyckeltexten kanske i hela Efesierbrevet. Och det är Efesierbrevet 1:9-10. Tyngre puck kan du nog inte skjuta alltså än den, skulle jag vilja säga. Och det är därför som jag behöver ett mirakel på 20 minuter för då. Men det här med berättelsen är viktigt. Det här är en filosof, en kristen filosof som skriver, han säger så här: "We're less convinced by arguments than moved by stories. I can't answer the question what I to do unless I have already answered a prior question of which story am I a part." Det här är någonting av det viktigare, alltså att en andlig formation, att formas till den Gud har skapat oss att göra, det gör vi egentligen inte genom att följa regler eller såna här saker eller tro vissa saker, utan vi formas primärt av den berättelse, den stora outlook som vi har på livet, hur vi tolkar oss själva egentligen. Och det är egentligen det som gör, och det är det som Paulus gör hela tiden i Efesierbrevet. Han berättar berättelsen om vem Jesus, om Kristus, och sen placerar han in sig själv och oss in i den berättelsen, och med, jag har blivit tagen med honom i Kristus. Och det är det här jag ska prata om idag utifrån den här texten, att vi är placerade i Kristus. Det är precis exakt detta som händer när vi placeras in i Kristus. Vi får höra berättelsen om Kristus och vi blir placerade in i Kristus, i berättelsen om vad Gud håller på med och gör i honom. Så den, och vi ser i det här brevet att den här stora berättelsen, det gigantiska som Gud håller på med att göra i Kristus, det är så mycket större och starkare att det förvandlar, det transcenderar, det går över, men det också förvandlar andra mindre identiteter och mindre viktiga saker. För att i ljuset av den stora berättelsen så är så här mindre identiteter, som om vilken etnicitet, religion, vilka begåvningar och tjänster, män och hustrur, ålder och social status, allt det där är så lite jämfört med den stora enhet som hela mänskligheten finner i Kristus. Alldeles oavsett om vi är man eller kvinna, herde, profet, apostel, lärare, jude eller grek, slav eller fri. I Kristus har vi fått en djupare identitet och vi är placerade in i den berättelsen. Det är egentligen det han håller på med hela tiden i den här boken. Och här har vi en nyckeltext. Så här säger han, Paulus då. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Det är själva, vad säger man, regi, vad säger man, manuset på storyn då. Det är en plan, det är manus som har skrivit från början i berättelsen. Som skulle genomföras när tiden var inne. Och det är, vad då? Jo, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är det som var planen från början. Det är så som det står i manus. Och det är i detta manus som vi är placerade in i. En speciell tid i den manusen när han sände sin son i enlighet med den här skåren som han har ritat upp. Va? Och sen har han placerat in oss i det. Och han, så vi är i den berättelsen. Men allting ska sammanfattas. Allt i himlen och på jorden i Kristus. Så vi är på väg dit också. Så han har skrivit sista scenen redan. Och vi är i den berättelsen. När vi placeras i Kristus. Och John Wimber, det här är, John Wimber som grundade Vinjordrörelsen. Han undervisade, egentligen det här är ett citat ur en undervisning som han kallar Seven Constants of Church Planting. Sju saker som ni alltid måste göra om ni ska plantera en församling. Och han börjar med de första två punkterna som jag satt ihop till en. Han säger, du måste constantly tell your story. Berätta hela tiden din egen berättelse. Och constantly tell his story. Berätta hela tiden hans berättelse. Vad ni än gör. Håller på och fixar och trixar med församlingen. Alla möjliga coola grejer vad du gör. Men berätta din berättelse. Och berätta berättelsen om honom. Och hur ditt liv har blivit transformerat i mötet med det. Hur du har blivit satt in i den här berättelsen. Och dela det här hela tiden. Det är själva det hjärtat i det som vi behöver göra. Och det är det som, det är så vi ska förstå när Paulus säger vad, det här med att vi är i Kristus. Det kan leta, ibland kan vi bli så magiska, så andliga och så weirda. Så att det här med begreppet med i Kristus är någon konstig andlig kvalitet på något sätt. Eller någon dimension andlig. Du vet, ungefär som i nyandliga rörelser. Olika typer av fantastiska nivåer av andlighet som vi ska uppnå. När vi handlar i Kristus. Vi ska bli på något sätt förvandlade. Eller avatarer mer eller mindre. Att det är det som är att vara i Kristus. Att vi skulle växa upp till något konstigt. Men så illa är det inte i Bibeln. Och så krångligt är det inte egentligen. Det är egentligen väldigt enkelt. Att det handlar om berättelsen om vad Gud gör i den här världen. Och han vill placera in oss i det. Vi behöver inte vara experter. Vi behöver inte vara fantastiska på allt mellan himmel och jord för att vara i Kristus. Utan Guds gåva är att ni är i Kristus. Vi är ju som vi är. Men han har tagit oss och stoppat upp oss i sin famn och säger, här, ni får vara med i den här grejen som jag håller på med. Jag håller på med det här. Och du får vara med. Och Paulus säger, jag är ju hela världen ett ofullgångligt foster. Jag är ju, vad kan jag ha i? Ja, men Gud har gett oss sin nåd, placerat in oss i Kristus. Det är ju vad han håller på med. Inte våran fantastiska andlighet eller hur profetiska eller någonting vi är. Det är väl kul om vi är profetiska, om det är kul. Men om det är tråkigt att vi är profetiska, då är det tråkigt att vi är profetiska. Det viktiga däremot är att vi är i Kristus, i berättelsen om det. Och få gestalta det liv som han har satt oss att göra. Så när han säger i Kristus, handlar det egentligen, när han placerat oss i Kristus, så handlar det om min berättelse i Kristus. Han placerar in mig i den här stora berättelsen. Det är egentligen det som det innebär att bli kristen. Så, och nu ska jag övergå till andra medier än ordets. För nu har jag lite bilder som jag tyckte illustrerar det här ganska bra. Vad det här, för en bild säger ju mer än 1000 ord. Som vi vet. Och jag tänkte, hur ska vi försöka att inte glömma bort vad det här handlar om. Vad Efesierbrevet handlar om. Så tänkte jag att, jo, så här kan vi göra. Det handlar om min berättelse i Kristus. Det är det här Paulus gör i Efesierbrevet. När jag ser Kristus så ser jag mig själv i honom. Vem är det här då? Va? Ja. Tina, det är min fru i Kristus. Det är det här som det innebär att bli Kristus, bli en kristen. Att bli placerad i Kristus och bli formad till hans bild. Det här är Tinas berättelse i Kristus. Det är det han har kallat henne till. Vem är det här då? Mattias i Kristus. Han har bestämt att Mattias ska formas efter sin sons bild. Det är det han hade tänkt från början. Det var planen med Mattias att han skulle placeras in i den här berättelsen och formas i Kristus. Det här är inte så bra kanske, men... Vem är det? Det ser ni väl, eller hur? Ser vi inte det? Steff i Kristus. I Kristus. Så vi hoppar, tanken är att vi ska ju se att det är Steff. Det är inte så att vara i Kristus innebär att vi raderar ut vår berättelse eller vår person, vårt ansikte. Det är inte det som är planen. Utan att vårt ansikte ska vara kvar, men speglat i Kristi ansikte. Återspeglat Kristi ansikte. Nu kommer den som egentligen faktiskt är skitlätt. För han ser redan ut som Kristus innan. Jag vet att Josef, våran son, sa där att det är en gubbe när han börjar komma hit som ser ut som Jesus. Och det är ju den Norbert. Så han har det här med Kristus. Kristuslikheten är ju väldigt, väldigt tydlig redan från början hos Norbert. Ja, eller varför inte? Siv jeans i Kristus. Ska vi ta en till, sista? Donald Trump i Kristus. Det är det han hade bestämt från början. Det är den planen han har med Donald Trumps, liksom våra liv. Att våra liv ska formas till Kristus. Att sammanfatta allting i Kristus. Kommer vi ihåg det här nu, eller? Är det bra? I'm just getting there. Alltså, det tar ett tag att formas till Kristi avbild. Vi är i process. Varenda en av oss. Varför det? Nej, jag tycker Siv var jättesnygg. Ursäkta, nu fick ni se preview där. Siv, den där tyckte jag var bäst faktiskt. Där vi har den som en bakgrund ett tag då. Och så här tänker vi ofta om den kristna tron. Vad är berättelsen? Jo, det handlar om att våra liv ska förvandlas till Kristi avbild. Att det är det som den kristna trons berättelse handlar om. Jag ska berätta, låt mig berätta. För om någon säger åt dig, vad innebär det att vara kristen? Då berättar vi ofta berättelsen om Jesus. Och placerar faktiskt in oss själva ganska bra ändå. Och jag har mött honom och mitt liv är förvandlat och sådär. Så att den kristna tron handlar om att vi är förvandlade i Kristus. Det är bra. Men det är ju inte hela sanningen. Oj, 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 vad mycket större det är om man skulle läsa resten av texten. För den kristna tron och den berättelse som Paulus berättar om handlar inte om en person, alltså att olika individer ska bli på något sätt andligt upplysta och befriade eller och frälsta och komma till himlen när de dör eller något sånt där. För övrigt, han pratar inte ett dugg om det, ska jag säga, i det här brevet alls. Ursäkta, men gör han inte. Utan att vara i Kristus är något helt annat för honom. Så ja, det handlar om Siv i Kristus, Donald i Kristus och så vidare. Men enligt Paulus, nu kommer den sista twisten på det hela, så handlar det faktiskt om att det är inte bara våra liv som ska sammanfattas i Kristus. Utan nu tar han i så högt det går. Han säger att allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i Kristus. Inte bara individen, utan att allt i himlen och på jorden. Jag vet inte vad du tänker på när du hör i himlen och på jorden. Vad tänker ni på för övrigt? Skicka ut ett par tre olika associationer som kommer till ert huvud. Rubbet ska sammanfattas i en Kristus. Och tänk på vem. Alltså, vi pratar att rubbet ska sammanfattas i en människa, jude. En judisk vanlig människa som Gud, som okej, var Gud i mänsklig gestalt, men att rubbet ska på något sätt gå igenom Kristi ansikte och förklaras. Det är ganska märkligt det här faktiskt, i alla fall till en början när man börjar fundera på det. Har ni någon annan tanke? Rubbet, det var ju väldigt bra uttryck. Det betyder att typ allting innefattas i rubbet, eller hur? Om jag har fattat begreppet rubbet rätt. Det finns ingenting utöver rubbet. Rubbet har ingen gräns, som det heter. Okej? Okay. Så att, med andra ord, det finns ju ingenting större ord än rubbet då. Det finns ingenting som... Lite som universum, fast vi ska inte gå in dit för långt. Att det där tar slut och hittar... Det är, jag vet inte om ni tänkt det ibland, men det är ganska stort att försöka greppa. Ja, vi nöjer oss med rubbet, eller? Ja. Jag skulle vilja säga så här, att när vi läser om himlen och på jorden i Bibeln, så tror jag lite grann är det här för 2000 år sedan ungefär. Det här är en typ av kosmologi i bakgrunden, kan man säga. När man tänkte sig att hur ser rubbet ut, om man säger så då? Vad är rubbet? Jo, rubbet innefattar jorden som vi lever på. The earth. Men den innefattar också under jorden. Jag vet inte om ni har läst Paulus ibland säger. Det som är på jorden, under jorden och över jorden. Han har massor jordar och grejer. Olika nivåer och sånt. Så att rubbet verkar vara mycket större på den tiden än vad det är hos en västerländsk humanist. Så rubbet innefattar det andliga makter och himlen och naturen och universum. Men är mer än så också andliga verkligheter. Så när han säger det himmel och jord, så är det andliga. Och det fysiska kan man även säga. Kyrkofadern Irenaeus utvecklar det här väldigt mycket på många sätt. Som han brukar uttrycka sig på det där sättet. Att när det står i himlen, så är det allting andligt. Alla andemakter, allt. Och det som vi har ibland pratat om, även förra söndagen. Om de här härskarna och makterna och de kosmiska makterna i himlarymderna. Även de då innefattas i rubbet. Så rubbet är stort. Det är jättestort. Men vad jag hör, och jag tycker att vi måste höra, behöver höra till sist, när vi hör i himmel och på jorden. Jag hör ju Genesis, alltså jag hör ju första Moseboken. I himlen och på jorden. Jag hör ju att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är paret, va? Eller som det står i kapitel 2:4 där. Ni behöver inte kolla på den där lilla tabellen där nere. Det är bara för nördar. Men det står att i kapitel 2 så står det. Det här är berättelsen. Eller om du, nu kommer nördvarning. Ursäkta, stäng öronen om ni inte nördar. Hebreiska Toledot heter det. Den här berättelsen. Yes, sa någon. Vi har nördar ibland oss. Det är att hela den här boken är strukturerad runt Toledotter. Har ni inte märkt det när jag läste? Nej, men alltså det här är Toledotten om himmel och jord. Och vad är en Toledot då? Jo, det är väl snarare en slags familjeberättelse. Det här är The Generations. Det här är berättelsen om den här familjen. Så är det massor av olika familjer. Det finns berättelsen om Noas familj och berättelsen om Adam och Abrahams familj. Och så att det är olika familjer. Men det som är så märkligt, det är att han börjar. Nu kommer familjeberättelsen om himlen och jorden, börjar de med. Jättecoolt, skulle jag vilja säga själv. Och sen så är först i vers 5 när de sammanfattar och säger, och nu kommer Toledotten om Adam, hur mänskligheten kom till. Men han börjar med berättelsen om himlen och jorden. Så att det är som att Bibeln börjar med rubbet. Som vi sa. Vem var det som sa rubbet egentligen? Vad bra uttryck. Det var Jakob där. Ja, han börjar med Gud. I början så skapar Gud rubbet. Rubbet. himmel, allting som kan nämnas. Allt där uppe, allt där nere, allt emellan. Allt under. Allting startar han och skapar han. Och hans berättelse handlar om rubbet. Han startade rubbet. Och det blir problem med rubbet. Människan fick problem, ja. Men inte bara människan, naturen fick problem. Demonerna fick problem, änglarna fick problem. Rubbet blev messed up. Rubbet behöver därför räddas. Allting behöver fixas till. Det är icke okej med natur, med miljöförstörelse. Rubbet händer. Rubbet måste upprättas. Rubbet ska sammanfattas. Rubbet ska upprättas i Kristus. De andliga upproret. I början så står det att när Gud skapade, egentligen står det nog så, skulle jag vilja hävda om jag får säga, att när Gud skapade var det mörker över jorden. Gud stötte på mörkret som ett motstånd. Han stötte på den andliga konflikten. Han stötte på en dimension i tillvaron som är djupt demonisk och djupt sataniskt och ond. Och det måste fixas också i Kristus. Den djupgående demoniska ondskan som ligger under det vi ser. Kampen är inte mot kött och blod, säger han, utan mot härskarna och makterna i himlarymden i kapitel 6. Så frälsningen måste kicka the butt på rubbet. Innan det har skett så har det inte skett. Då har inte allting sammanfattats i Kristus. Och det är det som han har bestämt att göra i Kristus före världens grund var lagd. Och det är i honom, i den berättelsen som vi placeras in, med honom placeras vi i Kristus över härskarna och makterna. Och vi är besatta och skapade i Kristus för att delta i den berättelsen när Gud upprättar rubbet. Rubbet. Ska vi säga det? Rubbet ska upprättas. Och det är inte bara han som vi sitter och tittar på när Gud upprättar rubbet. Utan vi placeras in i berättelsen som medskapare för att upprätta rubbet i Kristus. Det är inte bara min lilla andliga utveckling vi pratar om nu. Utan vi pratar om att Gud har större planer än så. Nämligen att sammanfatta rubbet i Kristus. Och han har satt oss i den berättelsen för att vara med. För när vi är i Kristus, då blir vi, för Kristus, Messias, som det betyder, den kungen, den som återspeglar Guds ansikte. Han är fullständig Gud. Han visar exakt vem Gud är. Men han visar samtidigt exakt vem människan är satt att vara. Så han är 100% Guds ansikte. Men han är 100% människans ansikte. Det här är vad människan är satt. Hon är satt från början över att härska över rubbet. Adam och Eva. Men det följer från det. Så vi måste upprätta skapelsen. Att stiga in i den roll som den från början var satt att få. Som människa som skapat i Guds avbild. Och den avbilden uppenbaras och upprättas i Kristus. När vi blir i honom så blir vi 100% människor. Och deltar i upprättelsen av rubbet. Amen. Så blev det. Ja. Vi står upp.